3 minuter över 11.
I år är det 80 år sedan andra världskriget tog slut. Krigsåren och tiden efter kriget är förstås kända för sina tuffa förhållanden och villkor. Men ransoneringar och begränsningar gav också upphov till stora innovationer inom modet. Innovationer som påverkar hur vi klär oss än idag. Lyssna på Samtal med stil om hur kriget påverkade modet. När du vill i SR Play.
Och här är P1 idag, 5 över 12.
Utredningen om Utrikespolitiska institutets Mellanösternchef Rospe Persi blev klar i veckan. Vilket ljus sätter den TV4s publiceringar i?
I vår granskning har vi varit väldigt tydliga med vad vi vet och vad vi inte vet.
Och som mediebråket över Östersjön. Lyssna på veckans medierna när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Och ikväll är det P1 klockan 6. Nu är klockan 11.
Ekot börjar i Ryssland. Där dog minst 7 personer och ett 60-tal skadades i de 2 tågurspårningarna under kvällen och natten till idag. Ryska utredare hävdar att det handlar om explosioner och sabotage i båda fallen och utreder dem som terrorism. Det var sent igår kväll som 7 människor dog då ett passagerartåg körde in i en bro som kollapsat i Bryansk-området. Senare under natten skadades minst 2 personer när en bro kollapsade och ett godståg delvis rasade ner på en väg i Kursk-området. Här i Sverige saknas en person efter att en boxerbåt sjunkit i Norrbottens skärgård. Johan Wahlström vid Sjöfartsverket säger så här.
Sjöfartsverkets sjöflygräddningscentral fick då in ett mayday-anrop i natt klockan 04.49 från en boxerbåt som var i nöd utanför Piteå. 4 personer ombord, 3 personer lyckades ta sig ur från den sjunkande boxerbåten upp till ett timmersläp som man hade.
Enligt Sjöfartsdata var båten på väg till Munksund i Piteå där det finns ett större pappersbruk. Men strax söder om fyren Rödkallen sjönk den. 3 personer ur besättningen kunde alltså räddas och fördes nedkylda men talbara till sjukhus. Under morgonen och förmiddagen har en stor insats pågått för att försöka hitta den 4:e personen. Thomas Karlsson är regionansvarig på Sjöräddningssällskapet.
Totalt 5 båtar och 1 helikopter.
Det blåste 10 meter per sekund i området och vattnet är 8 grader. Efter drygt 5 timmar klockan 10:30 nu på förmiddagen meddelade Sjöfartsverket att sökinsatsen avslutats eftersom det inte fanns något hopp om att hitta den saknade personen vid liv. Ärendet kommer nu lämnas över till polisen eller haverikommissionen.
Reporter Simon Andrén. I Frankrike har 2 personer dött i samband med firandet av fotbollslaget Paris Saint-Germains seger i Champions League-finalen igår kväll. En 17-åring ska ha blivit knivhuggen vid ett firande i sydvästra Frankrike och en kvinna i 20-årsåldern ska ha blivit påkörd i Paris. Drygt 550 personer greps i samband med firandet uppger det franska inrikesdepartementet enligt nyhetsbyrån AFP. Vädret här hemma idag blir det först soligt i hela landet förutom i nordöstra Norrland. Under dagen drar ett regnväder lokalt med åska in västerifrån och till kvällen berörs stora delar av landet. I samband med åska så är det risk för kraftiga skurar och byig vind. Det blir runt 15-20 grader i söder, 10-15 i Norrland men lägre längst i norr. Ekot Angela Wieselar.
P1, Sveriges Radio. Gudstjänsten i P1 kommer idag från Nykarleby i Finland. Du får höra en mässa som är anpassad för barn och som heter Vi får säga pappa.
Vi får.
Så här låter temat till den här mässan som är skapad för barn och har titeln Vi får säga pappa. Den har skapats av Jenny Pulkinen och Anna Finell och båda de här hör vi i dagens gudstjänst som vi fått från våra kollegor på Yle i Finland. Gudstjänsten spelades in 2023 på Förbundet kyrkans ungdoms sommarläger i Nykarleby. Till programmet hör kurser, bibelstudier, uteaktiviteter och samlingar för yngre och äldre. Och i den här gudstjänsten hör vi flera unga röster, både som medverkande och inte minst i församlingen. Predikant och liturg är Fredrik Kass som hälsar välkommen.
Varmt välkomna till kyrkan. Vi ska fira mässan, vi får säga pappa. Tillsammans får vi som Guds familj be, sjunga, lära oss om Gud och fira nattvard. Du är viktig här. Du är välkommen. Gud kan låta så olika. Ibland hör vi honom starkt. Ibland är han som en liten röst i våra hjärtan. Hjälp oss Gud att lyssna noga idag. Tack för att du är med oss. Amen. Thank you. Vi behöver inte vara rädda för Gud. Vi får också berätta om det som blev fel. Du är förlåten. Nu ska vi få lyssna till bibelläsning. Det är Emma Björklund som ska läsa bibeltexten från Johannes kapitel 21, vers 1-14. Det handlar om då Jesus möter Petrus på en strand. Och de pratar bland annat om fiske. Så nu ska vi lyssna vad Emma läser.
Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Nathanael från Kanan i Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sade till de andra: jag ger mig ut och fiskar. De sade: vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: mina barn, har ni ingen fisk? De svarade nej, och han sade: kasta ut näten på högra sidan om båten så får ni. De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade då sade då till Petrus: det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sade till dem: hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i landnätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa det till lärjungarna, kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram, tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var den tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han hade uppstått från de döda.
Tack Gud för att du har gett oss Bibeln som är ditt ord. Hjälp oss att förstå och lita på dig. Nu är det ju så här att vi är en enda stor familj. Guds stora familj. Och i familjer så tänker jag att vi brukar hjälpa varandra. Finnas där för varandra. Då blir vi starkare. Och jag tänkte så här när det är predikan att ni skulle få hjälpa mig i det. Känner att jag skulle behöva lite hjälp idag. Så jag tänkte så här att vi varvar den här predikan med lite sånger. Och så är ni med och sjunger och så tar vi det vidare därifrån. Så får musiken och sången och det här talet stödja varandra. Och så får vi stödja varandra tillsammans. Den första sången som vi ska sjunga, så den sjöng ni på barnbibelstudiet här och barnmöte här på lägre idag. Jag går på livets väg. Den tror jag att många kan. Så vi tar och sjunger den. Jag går på livets väg, och då tar vi och reser oss. För då vi går så ska vi vandra. där kan allting hända. Så sjöng vi just i den här sången. Och vi människor, vi är väldigt, väldigt olika. Vissa av oss så tycker om när det är lugn och ro, medan andra tycker om att det ska vara mycket fart och fläkt runt omkring oss. Petrus, som var en av Jesu allra närmaste vänner, Jesu lärjunge, så verkar vara en person som tyckte om när det hände mycket omkring honom, när det var mycket fart och fläkt. Så verkar det. Han var fiskare. Och då man fiskar, om ni har fiskat någon gång ut med båten på havet, så kan det ju hända ett som annat. Man behöver vara beredd. Men som person så tyckte han om att vara igång. Men just nu, när Petrus mötte Jesus där på stranden, så var det inte så mycket fart och fläkt. Då var Jesus, Petrus, ganska tyst och stilla. För det var så att han hade ju sagt till de där människorna som kom och frågade honom, Petrus alltså, när Jesus blev tillfångatagen, så hade han ju sagt så här. När han fick frågan, känner du Jesus? Känner du den där mannen? Det frågar man Petrus. Nej, jag känner inte honom, sa Petrus. Jag vet inte vem ni pratar om. Jag känner inte honom. Och det här gjorde att Petrus inte var riktigt sig själv den där gången. Han kände att han hade gjort Jesus illa. Så det kändes inte riktigt bra. Men när man har gjort någonting och någon illa, så finns det en väg tillbaka. Jag vill vara ett träd med djupa rötter, så sjöng vi. Och den handlar om den här vägen tillbaka, bland annat. Att det finns en väg tillbaka när det inte har gått riktigt som vi har velat eller har tänkt. Så nu skulle jag behöva igen hjälp av er. Nu tar vi och sjunger den här sången, Jag vill vara ett träd, en gång till med djupa rötter. Och så ska vi se lite vad det står där här med att det finns en väg tillbaka. Vi sjunger. Jag kan lita på Gud, sjöng vi. Det är så när jag har gjort någon illa, så finns den väg tillbaka. Och nyckeln är förlåtelse. Förlåtelsen är den nyckel som brukar reda upp saker och ting när det har gått illa. Både när någon har gjort illa mot mig och när jag har gjort illa mot någon annan. Men hur var det nu för Petrus? Kunde han lita på att Jesus skulle förlåta honom? Jag kan lita på Gud, sjunger vi. Ja, Jesus, så han gav Petrus tips om hur han skulle fiska. Vart han skulle slänga näten, vart han skulle kasta ut den. Och så fick han och de andra lärjungarna en massa fisk. Är det någon som kommer ihåg hur många fiskar de fick? 153. Det var många fiskar. 153 fiskar. Det var riktigt så. Det är ju en massa fisk. Har du någon gång fått så mycket fiskar? Ja, Oskar, ja, det är de här fiskarna, de brukar skryta, men ja, okej. Ja, många fiskar. Men vad sa Jesus åt Petrus när han kom med fisken? Gick Jesus bort från Petrus och sa det där samma orden som Petrus sa åt Jesus? Nej, jag känner inte dig. Nej, Jesus sa inte så. Han sa så här åt Petrus: kom och ät med mig. Och det betyder att Jesus förlät Petrus. Petrus kunde verkligen där och då se att han kunde lita på Guds nåd, Guds kärlek och Guds förlåtelse. Och det får vi alla göra tillsammans med Petrus. Nu får vi resa oss och tillsammans med Guds stora familj sjunga trosbekännelsen Vi tror. Alina Todén, Hanna Thulin och Junia Koskinen. Vi varvar dem med sången Vi får säga pappa. Mm.
tackar dig Gud för att vi får vara dina barn. Tack för att du hör oss när vi ber. Tack för att du älskar oss och bryr dig om oss. Vi kommer till dig med våra familjer, vänner och alla som står oss nära. Hjälp oss att oss älska varandra. Vi ber våra dagisgrupper, skolor och arbetsplatser. Allt detta lämnar vi åt dig.
Vi bär fram vårt land och hela vår värld. Hjälp oss ta hand om din skapelse. Ge vishet åt alla som har makt och fattar viktiga beslut. Allt detta lämnar vi åt dig.
Vi ber för din kyrka, Guds familj här på jorden. Hjälp oss att hålla sams och älska varandra så att världen får höra om Jesus och förstår att han är din son. Allt detta lämnar vi åt dig. Tack för att vi får prata med dig som ett barn pratar med sin kärleksfulla pappa. Tack att vi får säga pappa när vi ber.
Ber tillsammans den bön som Herren Jesus själv har lärt oss. Vi ber. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Den natten då Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt sina lärjungar och sa: tag och ät, detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren, tackade och sade: drick av den alla. Denna bägare det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndarnas förlåtelse. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Thank you. Jesus säger, kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska ge er vila. Kom, allt är nu redo. Thank you. Kristi kropp för dig och kyrkan. Kristi kropp för dig och kyrkan. Kristi kropp för dig och kyrkan. Gud älskar dig. Jesus har öppnat vägen till himlen för dig. Gud älskar dig. Jesus har öppnat vägen till
himlen för dig.
Kristi kropp för dig utgiven. Gud älskar dig. Jesus har öppnat vägen till himlen för dig.
Stora armar som sträcker.
tacka dig. Jesus har öppnat vägen till himlen för dig. Kristi kropp, för dig utgiven. 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 Gud älskar dig. Jesus har öppnat vägen till himlen för dig. Kristi kropp.
Gud, du är stor och jag är liten. Tänk att du i mitt hjärta bor. Du är så stor att jag inte kan förstå. Men jag vill tro på dig.
Ta gärna ett barn i famnen eller lägg till exempel handen på din bänkgrannes axel. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och var dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens, den helige Andes namn. Amen. Jesus har lovat att vara med oss alla dagar. Amen. Stort tack för den delade gemenskapen. Gå i frid och tjäna Herren med glädje. Guds frid.
Du har hört en nattvardsmässa på barnens språk som heter Vi får säga pappa. Den spelades in 2023 i Förbundet kyrkans ungdoms sommarläger i Nykarleby av våra kollegor på Ylle i Finland. Producent var Lukas Snellman och jag som bearbetat den för Sveriges Radio heter Marianne Greip. Predikant och liturg, det var Fredrik Kass, och övriga medverkande och information om text och musik. Det hittar du på vår hemsida, sverigesradio.se. Sök på gudstjänsten.
Sveriges Radio, program 1.
Stockholm, Uppsala.
Radiofynd.
I Olympiastadion brinner den olympiska elden. Den brinner om terror och död. Och den brinner över djupfrysta olympiska spel.
Lunchekot. Ett politiskt morddrama hotar att stoppa olympiska spelen i München. Palestinska grillamän trängde i morse in i den så kallade OS-byn och mördade två israeliska idrottsmän i den israeliska förläggningen. Och enligt uppgifter i Tel Aviv på förmiddagen så kommer Israels regeringschef Golda Meir att kräva att spelen stoppas.
I Olympiastadion kungör just nu speakern att de olympiska spelen är brutna. Publiken lyssnar under andlös tystnad. En fotbollsdomare ifrån Argentina, Luis Pestarino, har varit in på fotbollsplanen och gjort en omisskännlig latinsk gest, slagit ut med armarna. Det blir ingen fotbollsmatch.
Den 5 september 1972 åker Strömmer i direktsändning i Sveriges Radios sändningar från de olympiska sommarspelen i München. En hel värld håller andan. Två israeliska idrottsmän är mördade och 9 israeliska idrottsmän hålls som gisslan av beväpnade palestinska terrorister som bland annat kräver frigivandet av 234 arabiska fångar i Israel. Under dagen beslutar så den internationella olympiska kommittén i samråd med västtyska myndigheter att tillfälligt avbryta de olympiska spelen. Under tiden rullas dramat i München upp i all världens radio- och tv-kanaler samt blir till första sidestoff i de flesta tidningar.
Hela den jättelika amerikanska nyhetsapparaten har minut för minut följt dramat i München. Man har gjort det med särskild uppmärksamhet därför att en av de dödade judarna var amerikansk medborgare och därför att olympiadens hjälte, den amerikanske simmaren Mark Spitz med 7 guldmedaljer, tvingades att fly från München hals över huvud. Spitz är jude och man fruktade för hans säkerhet också.
Slutfasen av gisslandramat utspelas på en militärflygplats utanför München. Under skottlossningen på den delvis nedsläckta militärflygplatsen mellan västtysk militär, polis och de 8 terroristerna så kastar de palestinska terroristerna en handgranat in i den ena av de 2 helikoptrar där en del av gisslan satt och skjuter flera KP-salvor in i den andra helikoptern. Och därmed är de 9 israelerna i gisslan alla mördade. Sammanlagt 11 israeler mördades.
Ohyggligt slut på terrordramat i OS-byn. Alla israeler som tagits som gisslan är döda efter eldstrid i natt på militärflygfältet i München.
Och i den bleka gryningen stod det sen klart att den misslyckade insatsen mot de gisslantagande terroristerna även krävt en tysk polismans liv och 5 terrorister. Svenska presskommentarer fördömde enhälligt de arabiska terroristerna men sökte också historiska pendanger till massaken i München.
Ingenstans kan detta drama anta sådana symboliska dimensioner som i München för blott några årtionden sedan i Tyskland officiellt kallad rörelsens huvudstad. Huvudstad för den nationalsocialistiska rörelse vars första och sista bud var att utrota judarna. Med dagens våldsmän blandar sig spöken ur det förflutna, slutar Dagens Nyheter.
Författaren P.O. Enquist skrev 28 artiklar för tidningen Expressen före, under och efter de olympiska spelen. De här artiklarna sammanställdes senare hösten 72 i boken Katedralen i München. Här läser P.O. Enquist själv ett utdrag från OS-avslutningen i Olympiastadion.
De som köpt sina 100-marksbiljetter till avslutningsfesten gick dit, satt med sina små olympiska miniatyrfacklor i händerna och svängde dem lydigt till avsked. De betraktade det nedbantade, diskreta avslutningsprogrammet och de satt hopkrypna i sina regnrockar och kappor och svängde de små stavlamporna. Från väster kom regnmolnen inrullande över München, blåsvarta och hotfulla. Mörkret hade kommit, orkestern spelade Oh Sweet Lord och så var allting över.
100-årsserien görs av Tommy Johansson för Radiofynd.
Sveriges Radio, sedan 1925.
Klockan är 12:04. Det är mitt på dagen, söndag lunch och strax samtal med Stil som idag ska handla om kris och klädkreativitet. Senare i eftermiddag, 3:05.
Hej, hej. Det här är Louise Epstein.
Det vore liksom helt orimligt att det skulle finnas en liksom mini-Louise i din hjärna som styrde allt.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Och vem skulle styra den där mini-Louisen?
Finns mycket att ta reda på. Vad tycker du om det här rådet att man ska byta perspektiv och faktiskt såra sina känslor också?
Jag tycker det är lysande.
Nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
Jag har ju inte personligen tittat in i ditt badrumsskåp ännu, men jag utgår från att du genom åren gjort dig beroende av vissa specifika skönhetsprodukter.
Det kan du hoppa upp och klappa rumpan på.
Betyder det ja?
Mm. Ja, men det har tagit lång tid att hitta precis rätt sorts, till exempel hudkrämer som man verkligen tycker om.
Det finns ju ingen värre än att sova borta och sådär oplanerat behöva låna någon annans hudkräm.
Eller hur, det är stramar och huden känns som fnöske.
Brukar du tänka då i fallen när det händer att så här kan det bli varje dag när krisen kommer?
Nej.
Det jag försöker säga är att du borde kanske fundera lite grann över att bunkra.
Ja, när du säger det är det faktiskt ett underskattat problem.
Skönhetsprepping.
Ja, men grejen är vi kommer ju klara oss i fråga om kläder. De flesta av oss har ju alldeles för mycket kläder redan som det är nu i garderoben. Men beauty, där kommer det märkas att krisen är här om den kommer.
Hur då?
Ja, men många fler kommer bli gråhåriga. Inga färgade fransar och bryn, i alla fall mycket färre. Fler fårade pannor kommer vi få se.
Just det.
Och väsentligt mindre glow.
Vilken tur att skönhet kommer inifrån.
Ja, eller hur? Verkligen.
Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Susanne, du dök ju upp här i kontorslandskapet ganska så nyligen och var så där eld och lågor.
Ja.
Som du ju blir ibland. Och ofta när du har sett...
Inte ofta.
Nej, inte så ofta, exakt. Så därför reagerar man ju när du väl gör det. Och då hade du sett den här nya SVT-dokumentärserien som handlar om Sverige och krig. Eller den heter Sverige och kriget. Vad var det som gjorde att du fastnade för den? Vad handlar den om?
Ja, men den handlar ju om Sverige under andra världskriget och hur vanliga människor upplevde det. Och det geniala är att man hakar på den här trenden med att färglägga de svartvita bilderna och filmerna. Och det gör ju att det blir väldigt levande och ger känslan av att det kunde vara du, det kunde vara jag.
Det kunde vara vi.
Mm.
Men gör det också den här färgläggningen att man faktiskt ser kläderna bättre? Alltså för oss som är modeintresserade.
Ja, man ser färgerna i de stickade västarna, de blommiga klänningarna.
Just det, så blir mer levande det med.
Yes.
Jag har ju snappat upp hyllningar från oerhört många håll om den här dokumentären. Någon jag hörde sa, det här är vad public service är till för, till och med, stora ord. Och på tal om public service så var det ju viss moderapportering, framförallt i avsnitt 2, där det handlar om tornsvalorna, kvinnor som var någon slags spejare, väldigt snygga. Men annars får man ju säga att mode och kläder inte avhandlades så himla mycket.
Nej, fokus ligger ju verkligen inte på mode.
Nej, men jag har förstått på dig att det finns en hel del att säga om modet under den här tiden.
Ja, verkligen. För folk slutar inte plötsligt klä sig eller vara intresserade av mode för den delen.
Tur.
Ja, inte här i Sverige, eller Frankrike, eller Storbritannien, eller Italien, eller Tyskland. Men man tacklar på olika sätt. Ransoneringar ledde ju till en hel del uppfinningsrikedom. Det var mycket gör det själv under den här tiden.
Okej.
Men framförallt så ledde kriget till att de olika länderna satsade mer på inhemsk produktion, vilket kom att prägla modet, framförallt det senare då, enormt. Jag skulle säga att efterkrigstiden blev avgörande för hur vi klär oss idag, för det var då som Italien och USA började mopsa upp sig inom mode och utmana Paris.
Oj, oj, oj.
Mm.
Ja, jag kan inte förstå att jag nu ska få höra allt det här och lära mig allt det här av dig, för att det som hände när vi såg det här, den här dokumentären, var att vi blev ju så pass inspirerade av den här serien att vi bestämde oss för att djupdyka i modet under kriget.
Och efter, för det är ju en guldgruva av spännande modehistoria som finns att berätta om den här epoken.
Vad du säger, guldgruva? Det blir ju sådär eld och lågor igen.
Ja, skojar, för det är nu det händer eller hände.
Du och jag och andra världskriget, det hade man inte kunnat ana. Men okej, jag tycker vi hoppar in. Var i historien börjar vi?
Ja, men vi kan ju börja med att måla upp en bild av hur modet såg ut strax innan kriget bröt ut. För sommaren 1939 har det exempel beskrivits som en riktig fashion-sommar i Paris. Jätteglamorös och feminin med kvinnor i blommiga klänningar, stora hattar, chiffong.
Fashion-sommar, hoppas det kommer flera sådana.
Och det var många internationella journalister och inköpare som hade rest till Paris då i början av augusti det året. Och de var peppade på att se vad hade modehusen att erbjuda till hösten. Och det visade sig vara tjusiga saker. En fransk modetidning skrev till exempel: denna vinters väldigt extravaganta mode kräver en viss värdighet och en enorm mängd stil.
Väldigt extravaganta. Mm. Okej, det låter bra.
Mm. Alltså en slags... Man har steppat upp där nu.
Ja, en modemässig guldålder, kan man säga så?
Ja, det hände mycket då. Efter 1920-talet så enormt banbrytande trendiga look som bröt med det gamla